Den här predikan idag kommer att handla om en man som insåg att Jesus verkligen hade besegrat och har besegrat döden. Det kommer att handla om Paulus. Det är ju pingstdagen idag. Och en del av er kanske blir förvånade över att jag inte läser då Apostlagärningarna kapitel 2. Men var inte oroliga, det här kommer också handla om den helige ande. För vem vore Paulus och vem vore du och jag om det vore utan den helige ande? Det vore inte så mycket med vår kristna tro då. Utan i vår serie om apostlagärningarna som vi försöker gå igenom det här året, såklart kommer vi inte kunna predika över varenda text i apostlagärningarna, då får vi hålla på ett par år till kanske. Men vi väljer ändå och tar förhoppningsvis någonting ur varje kapitel och försöker följa historien. Hur Guds evangelium utvecklas och sprider sig ut över det dåvarande romarriket och ut i vår värld. Och inte minst då genom den här mannen Paulus. Det är ju ganska så intressant att följa hans omvändelse inte minst. För vi ska läsa från kapitel 9. Det där jag ska läsa med nu alldeles strax. Alltså hur är det möjligt att en kyrkans förföljare, alltså en människa som har en sån tydlig övertygelse om att de kristna har fel, blir den största efterföljaren av alla i den tiden? Hur är det möjligt? Någonting måste ske i en människa, det vet du och jag. Att om en människa är fullständigt motståndare mot någonting och plötsligt blir en efterföljare till någonting som han nyss har varit motståndare till, så måste det ske någonting kraftfullt som förändrar hela inriktningen. Och det skedde med Paulus. Vi vet ju att han från början hette Saul. Vi vet att han var en rättrogen farisé. Han var alltså en laglärd som tillhörde fariseernas parti. Han kunde allt om Mose lag utan och innan till, och han var övertygad om att de kristna hade fått allt om bakfoten. De besudlade den judiska rena tron och skulle därför sättas i fängelse, förföljas och nedgöras på bästa möjliga sätt. Så vad gör denne Paulus? Han sätter igång en förföljelse. Och han går till och med utanför Israels gränser för att få tag i de kristna helt enkelt. Och det är det vi läser om här i Apostlagärningarna 9. Så låt oss läsa ett ganska långt stycke. Men jag hoppas att du hänger med, för när jag läser Apostlagärningarna så är det åtminstone så mycket som händer så att det är sällan tråkigt. Det blir liksom ingen uppräkning bara, utan det händer någonting hela vägen. Och så är det i det här kapitlet. Så har du ingen bibel framför dig, så lyssna noga. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp. Fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen, ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias! Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem vill förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom ur vägen. Men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsos. Amen. Vilken lång textläsning, vad härligt va? Det är inte jämnt pastorn läser så där länge för er. Det kan vi behöva allihopa, inklusive mig själv. Ja, det är en fantastisk story det här. Det här är liksom inte, det här är en actionfilm i koncentrat, eller hur? Det här är en sån där film du kan sätta på och så blir man totalfångad och så händer liksom alla de här sakerna i en följd och så slutar filmen med något häftigt crescendo. Alltså så känns det när man läser en sån här text. Och det är ju vad som händer också. Vi läser ju inte om någonting som bara är hopdiktat, utan det här hände i verkligheten. Det här hände med en man från Tarsus, en skriftlärd, en farisé, en jude och romersk medborgare dessutom. Han hade fått det romerska medborgarskapet genom födseln för att hans pappa var romersk medborgare. Det där använde Paulus också klokt under sitt liv. Bland annat när han skulle piskas några gånger säger han, är det tillåtet att piska en romersk medborgare utan rättegång? Och de bara, oj, 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 är du romersk medborgare? Det är som att ta i en het panna. Och så fick de skämmas. Alltså, Paulus hade fantastiska möjligheter att göra det han sen gjorde i Romarriket för Guds rike. Men den här berättelsen, det här är ju det som ändrar hela Paulus förutsättningar för att bli den apostel som han blev. Hade Paulus inte upplevt det här så vet inte jag vad som hade hänt. Och det vet ju inte du heller, det vet ju ingen. Men det är ju tveksamt om Paulus hade blivit en kristen. Om inte Gud hade överfallit honom med sin närvaro. Och ibland tänker jag så här, jag tror att Gud kan behöva ibland ta i med hårdhandskarna för oss. Inte för att vi är så otroligt olydiga eller för att vi kanske är så oerhört dumma, utan för att han behöver få oss till en punkt där vi måste förstå vem han är och vad han kan göra. Och där vi förstår att mina egna begränsningar någonstans tar det slut och Gud måste ta över. För Paulus hade en gedigen meritlista. Han hade mycket att peka på. Och han hade till och med en fullmakt med sig från översteprästerna i Jerusalem som sa att han fick gripa varenda kristen han mötte på om man kunde få hem dem till Jerusalem. Så var han fri att göra det. Så han hade verkligen någonting att komma med som en rättrogen jude. Men han möter istället en Gud som kullkastar hela hans världsbild. Och jag tänker som svar på frågan, som det första svaret, vem är du, Herre? Så är det första svaret att Gud är ljus. Gud är den som kan blända den mest klarseende person som tror att man har koll på läget. För Paulus trodde det. Men Gud kommer och överfaller honom så totalt. Där Jesus visar sig en syn för honom, där en korsfäste själv och uppstående Jesus visar sig för Paulus. Och han måste falla till marken och ge upp. Gud är ljus. Och när han slår på sina strålkastare, då är det ingen som står upp längre. Då faller alla till marken. Det är ingenting jämfört med Eurovision Song Contest och de strålkastarna vi såg i Friends Arena igår kväll. Alltså när Gud slår på sina strålkastare, då måste varje makt, varje myndighet, varje person och varje individ falla ner för att erkänna vem som har makten. Sån är Gud. Och Paulus kan inte heller göra något annat än att falla ner. Och Gud liksom tar i lite grann med hårdhandskarna för att få liksom Saul ner på knä. För att få honom att fatta, du är inte den som bestämmer. Du tror att du har fått en fullmakt från mig, men jag har inte skrivit under det där pappret. Och så säger Jesus, det är mig du förföljer. Och bara det är intressant, eller hur? Alltså Jesus är så ett med sin församling. Så när församlingen, Kristi kropp, när den kristne lärjungen förföljs, så är det Jesus man förföljer. Så är det Gud som får ont. Eller hur? När Jesus korsfästs för vår skull, så är det ju Gud som får ont. Och dina och mina vägnar. Så Gud bär dina och mina sår i Jesus Kristus. Han dör för att vi ska få liv. Och det hade han gjort för Paulus också. Och rösten som han hör, den hör även de som är med honom. Och de blir alldeles förvirrade, för de ser ju ingen. Utan de någonstans förstår att det här är någonting som händer nu som vi inte har kontroll på. Och Paulus verkar definitivt inte ha kontroll. För han reser sig upp och kan inte se längre. Och de är tvungna att leda honom in i staden. Han som har kunnat ta sig all fullmakt han har behövt kan inte längre gå själv in i staden. Tala om att bli nedgjord. Eller hur? Tala om att få smaka på sin egen medicin. Tala om att få inse att det inte är jag som har kontrollen utan det är någon annan. Och eftersom Paulus var farisé så visste han, för fariséerna trodde på Guds uppenbarelser, trodde på änglabesök, trodde på att Gud kunde uppenbara sig för människan. Det hade det andra partiet, saddukeerna, mycket svårare att tro på. De ifrågasatte alla sådana upplevelser. Om det inte rörde sig om Mose själv i princip, och kanske några till av profeterna. Men de trodde inte på att Gud kunde uppenbara sig i deras tid och på det sättet. Men Paulus visste det. Gud kan. Så när han faller ner så inser han, det här är något himmelskt. Och det enda jag kan göra, det är att ge upp. Nu talar Gud. Nu talar Herren själv till mig. Och det här är en sån kraftig upplevelse. Så jag tror att det vi läser i Paulus brev, det är ett eko av den här händelsen. Jag är ganska övertygad om det. Om vi till exempel läser det Paulus säger i Efesierbrevet 5 så här. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Vers 9 i kapitel 5 i Efesierbrevet. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Hör ni? Ljuset som förändrar allting och bär frukt. När han står inför kung Agrippa längre fram i apostlagärningarna så säger han, talar om detta starka ljussken som liksom förändrade hela hans liv. Så Paulus visste att han var brännmärkt av den helige och kunde inte annat än att ändra hela sitt liv. Han var kallad genom detta ljus att göra någonting annat. Och när han skriver till Timoteus så inser han ju, då har han mognat och han förstår att det var okunnighet som drev honom tidigare. Det var otro som drev honom tidigare. Och han skriver om det till sin vän Timoteus i första brevet när han säger att jag handlade i okunnighet och i otro. För vad händer med Paulus? Ja, 3 dagar är han blind och jag tänker så här, under de där 3 dagarna så måste Paulus ha rannsakat varenda vrå i sitt liv. Han måste ha rannsakat precis allt han har lärt sig. Precis allt som han som farisé visste och förstod om Mose lag. Det kom han att utvärdera till minsta detalj under de här 3 dygnen. Och han bad och han sökte Gud och frågade sig själv, vad betyder allt det här? Är allt det jag har lärt mig förgäves? Är det här någonting som jag bara nu ska liksom vända ryggen åt och gå åt ett annat håll? Vad betyder allt det här? Och det stod ju i texten att han bad. Att han hade fått en syn av Gud. Han också. Han har till och med sett en man komma in i hans rum och lägga händerna på honom och hela honom. Och den mannen hette Ananias. Ja, det är fascinerande. Så den här upplevelsen är så stark. Så att det rannsakar liksom hela livet för Paulus. Och jag tror att det finns en sån punkt för oss allihopa. När Guds ljus lyser på dig och mig så kommer en stund av självbesinning och självrannsakan som är nyttig. Och jag tror att det till och med fyller Paulus med en hel del sorg. Men det är en salig sorg. För det finns sorg som är av godo. Och det är sorgen över vår egen okunnighet. Det är sorgen över min egen synd. Det är sorgen över min egen otro. Det är sorgen över min egen ofullkomlighet. Det är en nyttig sorg. Och den sorgen för Paulus till den punkt när han förstår att om det nu kommer en som heter Ananias här och ber för mig, ja då har Gud koll. Då vet Gud vad han håller på med. Så Saul måste liksom ta sitt förnuft till fånga. Han inser sin egen begränsning och han skriver ju i Efesierbrevet kapitel 1. Lyssna, det här är intressant. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Paulus, tror jag, blev seende i sitt inre när han blev blind till det yttre. Och det är det jag tror Gud gör med dig och mig. När vi möter Guds ljus så låter han oss ibland bli blind för ett ögonblick och inte se allt annat runt omkring oss. Utan det vi ser är att vi ser vår egen väg. Vart är jag någonstans med Gud? Vart är jag på väg? Har jag tillräcklig sorg över min egen synd i mitt liv? Och får Herren ta hand om det och öppna mina ögon igen till att se andra runt om mig? Jag tror att Gud tar oss till den punkten ibland där han helt enkelt bländar oss så mycket så att det enda vi ser, det är Gud, rena mig. För jag kan inte stå här annars. Och det är Guds pedagogik att föra oss till den punkten. Och han gjorde det väldigt radikalt och väldigt tydligt med Paulus. Men han gör det med dig och mig också. Och han behöver göra det om och om igen. Där vi bländas av hans härlighet och förstår att han är enda vägen. Jag tror att Gud alltid har ett syfte med det han gör. Alltså han vill åt våra hjärtan. Han vill åt Paulus hjärta vid det här tillfället. Han vill liksom komma till kärnan av personen. inte bara blända honom. Bländas det gör vi ju i den här världen hela tiden, eller hur? Jag bländades av showen igår kväll på tv. Det var en fantastisk bländande show. Men hur mycket som består i mitt inre av det jag såg, det är jag inte så säker på. Men när Gud bländar oss så är det alltid för att komma åt vår innersta person. Aldrig för att bara blända oss i allmänhet. Är ni med? Det är vad Gud gör. Och Paulus inser och förstår att nu är någonting nytt på väg att hända i mitt liv. Och jag kan bara vara öppen och vänta och se vad Gud gör. Så kommer nästa grej. Vem är du, Herre? Ja, han är den Herre som också sänder sina lärjungar att gå hans ärenden. Den Herren är han. Så därför kallar Jesus, för det är Jesus som uppenbarar sig. Det är lite intressant också. Alltså Paulus möter inte bara, han får inte ett andens ord till sig. Bara, förstå mig rätt nu. Gud är en och samma, men han uppenbarar sig i tre former. Det är Kristus som uppenbarar sig för Paulus. Och det är Kristus som talar till Ananias och säger, Ananias, gå till Paulus. Han sitter i Judas hus på Raka gatan och väntar på att någonting ska ske. Han ber och han förstår att jag är ofärdig. Du ska gå. Men Ananias, han är smart kille och han har hört, han är uppdaterad. Han har den senaste versionen med sig. Så han vet att Paulus är ute efter att sätta åt de kristna. Så han protesterar en aning. Säger, Herre, jag har hört så mycket om denne Paulus från Tarsus. Jag vet att han är ute efter att fånga oss kristna och sätta oss i fängelse. Så jag vet inte riktigt om jag är så jättevillig att söka upp liksom, den där mörkrets man. Och då får Gud säga bara, men jag har utvalt honom. Jag kommer att förändra hans liv. Och jag kallar honom att gå till hedningarna ut i världen. Så du, det du ska göra, det är att lyda och gå. Jag tyckte det var intressant att få reda på att Ananias betyder Javé är nåderik. Det är ett bra namn att ha. Så det Ananias får göra är att han får gå med det budskapet till Paulus och säga, Gud är nåderik, Paulus. Det är inte kört för dig. Det är häftigt. Och det är också intressant att Ananias, vem är han? Ja, fantastiskt stor uppsatt överstepräst. Nej. Det står i texten att han är en lärjunge. Han är en som dig och mig. Han är en som vill följa Jesus. Och han hör Guds röst i sitt liv. Han möter den uppståndne Jesus. Och det verkar ju nästan i texten när man läser den som att Ananias knappt blir förvånad att han får se Jesus i en syn. Nu tror inte jag, jag är inte övertygad om att Ananias såg Jesus i en syn varenda dag eller varenda vecka ens. Men jag är övertygad om att Ananias som en Jesu lärjunge var en lyssnande lärjunge som ville höra när Gud sa någonting. Och då hade han liksom den inre kanalen instämd så att han kunde höra och gå. Sen att den här gången fick han en syn där Jesus visar sig för honom och säger, Ananias, du ska gå iväg och göra mitt ärende. Jag tror att det här är en liten uppmuntran till dig och mig. Vi kan också vara lyssnande på samma sätt. Även om du inte ser en syn av Jesus, men det kanske du får göra också, så kan Gud leda dig precis som han ledde Ananias. Och när Gud säger åt oss att gå eller ta ett steg, så har han alltid täckning för det han säger. Det är intressant tycker jag. Det vi inte alltid har. Vi har inte alltid täckning för allting vi säger eller alla uppdrag vi hittar på. Men Gud har alltid täckning för det han säger. Och vi sa förra veckan att vi ofta vill ha hela kartbilden. Kommer ni ihåg det, ni som var här då? Vi vill ha hela kartbilden. Men vi får inte det, utan vi får en kompass som visar vägen, riktningen. Och Gud läser kartan. Och det är samma sak här. Jesus är vägen, men den helige ande är vägvisaren. Och Ananias, han får inte liksom hela kartbilden. Han får veta en del. Ja, den här Paulus, han är en knäppjök. Men jag har kallat honom. Och jag har utvalt honom, så jag kommer att se till att fixa det. Så går du. Gå. Och Ananias går. För vad har han för garantier egentligen? Har han några? Han har ju egentligen inga andra garantier än att mästaren själv har sagt att jag ska gå med er och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det vet vi. Så mästaren kallar aldrig en lärjunge att gå någonstans dit han själv inte har gått. Det är bra att veta, eller hur? Mästaren kallar bara oss att gå dit han själv har gått före. Vi har inga garantier på att vi inte blir förföljda eller blir nedgjorda eller förlöjligade eller vad det nu är, eller fängslade. Det kan vi aldrig få garantier på att vi inte blir. Men den garanti vi har, det är att han har lovat att gå med oss alla dagar till tidens slut. Och det borde ju räcka för oss, eller hur? Det borde vara det som fyller oss med tro och förtröstan på att om Gud säger att vi ska gå, så kan vi gå. För han har gått före. Och han fyller på med det som vi behöver. Så lärjungen Ananias går. För det finns en kallelse hos varje lärjunge att följa sin mästare och göra det han säger åt oss att göra. Och jag tror för att ha den här kanalen inom oss på slagen, så behöver vi utsätta oss för stunden när vi lyssnar. Och då behöver vi stillhet. Och det här är ett av det svåraste som vi har att hitta i vår tid. Vi har otroligt svårt att hitta den här stillheten. Och jag tror att Gud kallar oss in i det. Att hitta din och min stund för stillhet. Där vi faktiskt lyssnar. Där kanalen är påslagen. Där jag vet att om Gud nu talar så kommer jag att faktiskt höra vad han säger. Han behöver inte skrika. För problemet är att om vi ska höra någonting i vår tid så är det nästan så att Gud måste skrika för att vi ska höra. Men Gud gör sällan det. Utan han kommer till oss när vi är redo att lyssna. Ni vet, som den där goda föräldern som alltid väntar till barnet har skrikit klart och sen talar. Nej, ni känner inte till det, nej. Men jag vet hur det är. Så ni kan komma och fråga mig. Nej, allvarligt talat. Ja, men så är Gud, tror jag. Han är sån. Om vi skriker, om vi härjar, om vi håller på, så tror jag ibland att Gud tystnar och väntar tills vi stillar oss. Och så talar han. Och så säger han någonting. Och så kommer han och ger den där vägledningen som vi kan ta emot då. För då har vi rasat av oss. Eller hur? Jag vet att det var så när syrran och jag bråkade i alla fall. Det var ju ingen vits att mamma bara skrek på oss. Eller pappa skrek på oss. Och sa allt möjligt att ni får ingen veckopeng eller... Robert, du får ingen mer godis den här veckan. Eller, ja, jag, klart jag grät. Men det blev inte så mycket mer. Men när mamma tog oss på sidan om. När vi liksom hade rasat av oss. Och vi fick sätta oss på sängkanten. Och hon pratade med oss. Det tog skruv. När vi förstod att håller vi på så här så kanske vi inte har någon syster eller bror kvar sen. Det går ju liksom inte. Och när vi började ana att hon sa det för att hon faktiskt brydde sig om oss och älskade oss, då förstod vi. Då gjorde det lite skillnad. Jag tror att Gud gör likadant. Han väntar ibland på att hans barn ska liksom rasa av sig. Sätt dig, var stilla, lyssna. Jag har något att säga till dig, bara du är beredd att ta emot det. Ananias går i alla fall. Han tvekar, men han går till slut. Och de garantier han hade, det var att Jesus var med honom. Han visste inget mer. Han kanske skulle själv bli fängslad. Men om det var sant det han hörde och det han såg i synen, så hade Gud en annan plan. Och så gick han. Och vad hände då? Ja, det tredje svaret jag vill ge på den här frågan. Vem är du, Herre? Jo, han är den Herre som fyller oss med sin helige ande. För Ananias går inte till Paulus bara för att Paulus ska få sin syn igen. Lägg märke till det. Det står i texten att Gå till Paulus, lägg händerna på honom för att han ska få sin syn tillbaka. Och sen säger Ananias till Paulus också, du ska få din syn tillbaka och bli fylld av heligande. Och jag tror att det viktigaste av de två är att bli fylld av heligande. Därför att om inte Paulus skulle få den heligande, så skulle han aldrig kunna bli den apostel som han blev. Det var på grund av att anden fyllde honom med det livet och alla de gåvor och förmågor som han fick ta emot av nåd som han blev den han blev. Så Ananias har ett syfte och Gud har ett syfte med varför Paulus får gå igenom det han gör. Och bara att Ananias kommer in och kallar honom broder. Saul, min broder. Den Jesus som du mötte på vägen, han har sänt mig till dig nu för att jag ska lägga mina händer på dig och du ska bli frisk och fyllas med helig ande. Det är en häftig kallelse. Och så gör Ananias det i all enkelhet, lägger händerna på honom och Paulus får sin syn tillbaka. Och han blir fylld av helig ande och han äter lite mat också som han blir fylld med. Och så får han tillbaka krafterna och direkt börjar Paulus att predika och förkunna om att Jesus är Messias. Vilken transformation om man säger så, va? Vilken förändring. Att gå från en som förföljer till en som förkunnar. Det är helt fascinerande. Och ibland så tänker jag, tänk att få se det i våran tid. Jag vet att det händer i vår tid också. En del såna här stora män eller kvinnor som har varit stora motståndare mot den kristna kyrkan som faktiskt får möta Gud och förändras fullständigt i sitt liv. Jag tänker på en del vi har i Sverige. Tänk att få se Christer Sturmark, humanisternas ledare. Han är inte någon stor fiende till kyrkan, men han är den där som gärna agiterar mot religion och tro. Sätter gärna kristna liksom lite grann i hörnet och trycker till. Liksom, ni vet. Det är lite kul så. Jag tror han trivs med det. Och jag tänker, Christer Sturmark är någon form av modern Paulus. Om han blir frälst, då är det kört för allt vad motstånd och annat heter av kristenheten i Sverige. Det vore riktigt häftigt. Tänk om vi skulle ta och börja be för Christer Sturmark fantastiskt mycket. Ja, nu har jag hängt ut honom i den här gudstjänsten, men alltså det är bara en av alla som jag tror Gud söker också. Och det är intressant, för Christer är ju ingen dumskalle. Han agerar ihop med kristna ibland när det gäller vissa frågor där han ser att här har vi samma agenda. Här kan vi stå på samma plan, du och jag. Så vi skriver en artikel tillsammans. Det har bland annat gjort med Stefan Svärd som har varit ordförande i IFK. Och så kan han gå in och agera ihop med kristna i vissa lägen och andra lägen och bara, ni är kristna, ni är ju dumma i huvudet. Nästan då. Men det är intressant. Tänk om Gud får tag på honom. Det är inte kört. Kunde Gud ändra en sån som Paulus, så kan han väl ändra en sån som Christer Sturmark eller någon annan. Eller dig och mig. Och jag tror att Gud är ute efter att få fylla våra liv med sin egen närvaro. Efter det här mötet, när Paulus liksom får sin syn och fylls av helig ande, så har han ju en helt ny inriktning i livet. Och den inriktningen, den trodde han nog aldrig några dagar innan att han skulle ha. Det var helt omöjligt för honom att tänka den tanken. Men nu blev han ett Guds sändebud. Och han säger ju i Filipperbrevet kapitel 3, det har vi citerat många gånger i kyrkan och du har säkert läst det, när han säger att han kastar liksom alla de här meriterna, allt det han hade tidigare, på sophögen för att vinna Kristus. Därför att han inser att det har liksom ingen betydelse när vi talar om evigheten och när vi talar om Guds rike. Sen vet vi ju att på grund av att Paulus var så skicklig i Mose lag, att han kunde det han kunde, så kunde han använda det när han skrev Romarbrevet. När han skrev om rättfärdiggörelse genom tro, så visste karln vad han snackade om. Tala om att kunna sin sak. Så jag menar, han menar ju inte att allt det jag har lärt mig, det är helt förgäves, det behöver jag inte använda mig av. Och så börjar jag liksom från noll. Men det han menar är att jag kan inte hänga upp min frälsning och mitt liv med Gud på det. Det är inga meriter som håller. Det enda jag kan hänga upp livet på, det är på den Gud som har frälst mig och räddat mig. Och som har fyllt mig med sin helige ande. Han kan jag hänga upp livet på. Och sen använder han allt han har fått med sig vid Gamaliels fötter när han satt där och lärde sig vid fariserskolan, vid den skriftlära skolan. Det använde han för att utbreda Guds rike. Så tänk att få se fler som Paulus och fler som dig och mig som fattar att när Gud fyller oss med sin helige ande, så kan ingenting stoppa oss. Så kan allt det du har lärt dig i livet användas för att förhärliga Guds rike. Allt det du kan, det du har lärt dig, det vill Gud använda för att förhärliga sitt eget namn. Gud bländar oss inte, som vi sa, bara för att imponera, utan för att transformera oss, för att förändra oss. Och jag tycker det är så fascinerande. Det här har jag sagt också förr, vet jag, när jag har pratat om pingstdagen. När vi läser Apostlagärningarna 2 och läser om att anden fyller de första kristna, så har det ett mycket tydligt syfte. Vad är det syftet? Jo, det är att de alla talade om Guds stora gärningar på alla andra språk som fanns där i Jerusalem just då. Alltså poängen var att andra skulle få höra om Guds storhet, om vad Gud har gjort. Det är alltid poängen. Så än vad Gud gör när han fyller oss med sin heliga ande, om det är för att lägga händerna på de blinda så de blir seende, om det är att lägga händerna på de som är döva så att de blir hörande, om det är att gå till min vän och berätta att Jesus är den enda som kan rädda honom till ett evigt liv, så är det för att Guds stora gärningar ska få höras i den här världen. Det är aldrig bara för att blända. Det är alltid för att Guds gärningar ska höras. Är du med? Och jag tror att det är så viktigt för oss att se, för det är lätt att vi bländas ibland av det Gud gör också, tänker jag. När Gud gör något fantastiskt, när du och jag får se ett under eller vi får vara med om någonting där Gud väldigt tydligt visar att han går med oss, då är det lätt att hänga upp det som en tavla som vi börjar tillbe plötsligt. Det blir en ikon för oss. Eller hur? Och så tackar vi Gud och tänker att du gjorde så. Kan du inte göra ett under till, Jesus? Kan du inte göra en sak till? Ja, det är klart han kan. Så länge som det som ekar i ditt och mitt liv är att Guds stora gärningar får höras genom ditt och mitt liv. Inte att vi tillber själva gärningarna eller det Gud ger oss eller gör för oss, utan vi tillber honom. Det är alltid Guds syfte. Och det var det i Paulus liv. Det var det för Ananias. Han ville fylla med helig ande och kraft för att Paulus skulle få tjäna på ett ännu tydligare och bättre sätt. Och jag börjar komma mot avslutningen av min predikan, om du funderar. Gud har tydliga syften med dig och mig. Han är en Gud som bländar oss därför att han är ljus. Han vill alltid lysa upp i ditt och mitt liv. Gud är en Gud som är beredd att komma till oss med kraft och med liv, därför att han vill utrusta oss till att göra mer. Mer än det som du och jag i dagligdags tror att vi klarar av. Jag tänkte här om dagen, eller om det var när jag talade någon annanstans, eller om det var förra söndagen, jag kommer inte ihåg. Det är så, vi kan göra mer. I tro kan vi göra mer än vad vi tror. Eller hur? I tro kan vi göra mer än vad vi tror. Därför att vi tror inte att vi kan. Men Jesus ger oss kraften, tron att göra det som i våra egna ögon är omöjligt. Och det är därför som jag vill poängtera några saker för oss som jag tror är viktigt. Alltså, du är inte frälst och en kristen bara för att vi ska kunna kapitulera och säga: jag är ingenting annat än att jag bara är frälst av nåd. Jag har ingenting att komma med. Utan du är frälst för att kunna säga: tack Jesus att du har frälst och befriat mig, så att jag kan tjäna dig och låta dina stora gärningar höras genom mitt liv. Det är därför du är frälst. Det är därför du är en kristen. Du är inte en Jesu lärjunge bara för att du ska kunna inse att Gud av nåd också kunde frälsa dig, du arme syndare. Utan du är frälst därför att han vill befria dig från det som binder och det som har lagt liksom locket på under ditt liv. Och så säger han: nu gå och tjäna mig. Gå och gör samma gärningar som jag. Därför är du frälst. Därför är du en kristen. Därför att Gud vill bruka dig. Och det är fel av oss när vi, som vi alla gör ibland, när vi liksom backar tre steg och så säger vi någonstans: jag vet inte om jag har så mycket att ge. Jag har inget att komma med. Vi gör ju ofta det därför att vi kanske känner vår egen fattigdom någonstans, och det kan ju vara en form av ödmjukhet, om ni förstår mig nu. Men ibland, vänner, så intalar vi oss saker som inte är sanna. När vi någonstans bekänner oss till saker som vi inte ska bekänna oss till. Vi ska inte hålla på och säga att vi inte har någonting att komma med. Därför att Gud har gett oss av sin helige ande. Därför att han kallar oss att gå och då sänder han oss med kraft. När Paulus gick så började han med kraft omgående att överbevisa judarna i Damaskus om att Jesus var Messias. Frimodigt och med kraft. Hör ni vad jag säger? Tänk om Paulus hade suttit kvar i efter de här 3 dagarna bara, men käre Gud, tack att du frälste mig av nåd. Jag är en förskräcklig människa och nu Gud, nu får du väl möjligen fortsätta och göra något gott i mitt liv, men jag är en förskräcklig människa. Och så hade han suttit kvar där. Han hade dött i Damaskus. I det huset. Trots att Ananias kom till honom och bad för honom. Och ibland agerar du och jag så. Ibland så agerar vi som om Gud inte skulle kunna använda oss. Därför att vi är så förfärliga. Vi är såna stora syndare. Vi är så ofullkomliga. Och om det är en gnutta ödmjukhet i det så kan det ju vara sant till viss del. Men har Gud frälst dig, människa? Har han räddat oss? Så är vi ju fulla av hans liv och kraft till att ge till andra. Det är inte meningen vi ska gå omkring och trampa vatten. Utan det är meningen att vi ska springa framåt eller gå eller vad du nu vill. Och ta steg på steg, därför att Gud säger det. Och det här är ju ett fantastiskt budskap. Vi vet att det här är sant. Det här har ni hört så många gånger. Det är nästan så ni är lite less. Men vi måste försöka förstå och be Gud om att han får lägga ner det i våra hjärtan. Så att vi fattar att vi behöver inte be om ursäkt. Den helige ande bor i våra liv och han har rustat oss. Och det är bara att gå och tjäna honom. Och Gud kommer att visa varenda steg du tar. Mer eller mindre kommer han att visa för dig att han är på din sida. Han är alltid på den sida som tar steg i tro. Och ibland är det där med att ta steg i tro, det vet vi och vi har hört sån undervisning, det är att gå på vatten och det är att ta det steget du inte visste att du kunde och allt det där va. Men Jesus är där. Och det är därför det heter att vi lever av tro. Därför att vi vet att han är med oss. Det är inte bara att vi tror att eventuellt kanske så håller vattnet när vi går på det. Utan det är ju att Jesus är med oss och bär oss. Det är det vi tror. Och här tycker jag bara att vi ska få liksom vara lite mer rakryggade. Jag är lite krumryggad av min person. Jag går lite för mycket så här. Jag vet det, eller hur Jonas? Vi har pratat någon gång om det där när det gäller träning och sånt. Vi ska räta på oss lite mer. När man kommer till gymmet då får man lära sig det. Det här är kroppshållningen liksom. Nu står ju min kula ut här men jag drar in den. Och så ska vi vara som kristna. Vi ska vara lite mer rakryggade. Våga tro att Gud står på vår sida. Vi är inte utlämnade och vi är inte ensamma. Utan han fyller oss med sitt liv och vi får gå med honom. Så Paulus han blir den här fantastiska aposteln som vi ibland sätter upp på pedestal och tycker dit kommer vi aldrig. Tappar jag hållningen på en gång? Jag förstår det. Thomas och Jonas såg det. Han tappar ju hållningen direkt den där karln. Ja, jag gör väl det. Paulus blir den där fantastiska aposteln som sätter färg på hela romarriket. Och innan hans liv är över så har han förkunnat för kejsarens hov. Ingenting är omöjligt för den som tror. Ingenting är omöjligt för den som tror att Gud är Gud. Så vänner, vi tar med oss den här predikan in i det här året, i fortsättningen och in i sommaren. Och så ber vi Gud om mer av hans helige ande här och nu idag. Och att vi ska få vara rustade den här sommaren. Och stå rakryggade för Jesus. Hålla in magen på stranden. Och var beredd att vittna för den vi pratar med. På ditt sätt. På ditt enkla sätt. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du gjorde det du gjorde med Paulus. Och det var inte bara ett undantag. Det kanske var en speciell händelse just för Paulus, skräddarsydd för honom. För att han skulle få möta dig till nytt liv och ny kraft. Men Jesus, jag tror att du skräddarsyr en sån upplevelse för oss alla. Jag tror att du skräddarsyr det för mig och för oss var och en. Och att vi kan få söka dig, Herre. Komma nära dig. Och du fyller oss med din heliga ande. Och du rustar oss till att gå och tjäna dig. Och så vill jag be dig, Herre. Ta oss till ditt gym. Ta oss till ditt gym, Herre. Och ge oss en rakryggad hållning. Fyll oss med din helige ande. Ge oss av dina gåvor, Herre. Ge oss av din kärlek så att vi kan älska våra vänner tills de står där inför dig en dag. Jesus, ge oss övningar att öva på så att vi får bli rakryggade och stå där tillsammans med dig. Och låt oss få göra det okonstlat, om än det ibland är obekvämt. För det kan det ju vara, Herre, det har vi förstått. Men ge oss, Jesus, modet, längtan, glädjen att få gå tillsammans med dig. Tack, Jesus, att du hör bön. Och tack att du är här just nu. Fyll oss, möt oss, kom i sångerna, kom i bönen, Jesus. I Jesu namn. Amen.